Han är tyst, tittar på mig och höjer sin högra hand. Formar den som en pistol. Siktar sedan mot mig och trycker av.
Det här är Sommar i P1 med Anders Göransson. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Allah Akbar! Allah Akbar! Följande konversation kunde utläsas på en känd internetsajt. Nu skriker till och med svensk polis Allah Akbar. Vad menar du? Om du tittar på mobilfilmen från rånet så hör man hur polisen skriker Allah Akbar. En tredje person kommer in på tråden och kommenterar de två andra skribenterna. Eller vad man nu ska kalla dem. Idioter. Polisen skriker ju alla backar. Dessa konversationer kunde man läsa på en känd internetsajt som handlar om när polis försökte avvärja ett rån mot guldaffären som är belägen på huvudgatan i Södertälje. Det var mina gubbar som var med och försökte avvärja rånet och det var jag som sedan ledde jakten på rånarna. Alla åsikter om hur vi sköter oss på jobbet. Och många har lösningar och förslag på vad och hur vi borde agera. Helst både hårdare och mjukare. Kompromisslöst förstående. Samhället blir bättre, brotten minskar, det är fakta. Ett område som dock ökar i kriminalstatistiken är våld med dödlig utgång män emellan. Den ökar på grund av den så kallade organiserade brottsligheten. Den tunga kriminaliteten, den jag jobbar med. Jag vet. Jag är polis. Bad boys in a circle. Hej alla lyssnare. Jag heter Anders Göransson och är idag er sommarvärd. Jag arbetar som polis och min titel är kommissarie. Att bli kommissarie var ett av mina mål när jag blev polis. Nästkommande en och en halv timme så kommer ni att få lyssna på musik som jag har valt. Jag kommer bland annat berätta lite om min syn på de insatser jag medverkat i eller lett. Och som nästan alltid handlat om tung organiserad brottslighet. Men kommer också snudda lite vid min egen utveckling och hur jag blev underlag för när Donald Trump twittrade om katastrofen i Sverige. Samt hur jag på allvar trodde att starka stod kvar och det hårda språket var det enda begripliga till att jag idag har ändrat den synen på saker och ting. När man pratar med folk som försörjer sig på att röva och ta. Jag är uppvuxen i grupper av människor som jag själv valt utanför min familj. Och lärde mig tidigt att skilja på rätt och fel även om det var rörigt hemma. Som barn bodde jag i Linköping med morfar och mormor. Mamma hade börjat jobba i receptionen på Pripps bryggerier i Stockholm och bodde i en andrahandslägenhet i Abrahamsberg. När hon hade fått ett förstahandskontrakt kunde även jag få flytta upp till huvudstadens förort. Anne! Anne! Pojken som skrek mamma, mamma på turkiska kom att bli min första kompis i Rinkeby. Emre var 8 år, 1 år äldre än jag. Han var från Turkiet. Han var lika svarthårig och mörk som jag var vithårig och ljus. En kvinna kom ut på balkongen. Hon var allvarsam. Hon skrek tillbaka till pojken. Sosolom! Tyst pojke. Det var en stor trea som vi flyttade in i. Den låg på 4:e våningen. Min kompis Emre och hans familj bodde på 5 trappor. Morsan var ensamstående och hade börjat utveckla en alkoholism som i åren tilltog. Det flyttade aldrig med någon pappa då jag kom till genom ett snabbt nattligt möte. En blöt kväll på krogen. Ett one night stand, som man säger. Jag lärde aldrig känna min pappa, så jag har aldrig saknat en sådan. Då jag inte vet hur det är att ha en pappa. Däremot hade jag morfar och mormor som betydde mycket för mig. Morfar fyllde papparollen med råge. Han var tydlig, omhändertagande och vägvisande. medan mormor stod för värmen och bullarna. Båda var alltid där. Tyvärr så gick morfar bort alldeles för tidigt medan mormor var kvar hos mig en liten stund längre. Jag önskar att de båda hade fått vara med och sett hur det gått för mig. Kanske så hade varit stolta. Det blev något av mina drömmar om att hjälpa och ställa till rätta. Jag tror det var morfar som la grunden till mitt karriärsval. Han var själv gammal militär som stridit i kyla mot ryssen i finska vinterkriget. Det var med morfars positiva syn på det militära som jag ryckte in i lumpen. Med stor nyfikenhet och stora ambitioner. Det var självklart att militärtjänsten skulle göras vid I-22, Lapplands jägarregemente i Kiruna. Rinkeby, det var en bra förort. Basketlaget med minst 5 träningar i veckan, Hällbybacken med lilla skogen och stora skogen som vi lekte i. Så var det parkleken Rinken där vi spänt upp ett rep som fungerade som tennisnät. Ingen av oss barn tänkte överhuvudtaget på varifrån vi eller våra föräldrar kom ifrån. Och om det nämndes så var det aldrig i negativa ordalag. Det var bara som information utan betydelse. Alltså du är från Chile och du är från Finland och jag från Linköping. Alla var verkligen lika, men det kom med åren att förändras. När jag började gymnasiet så gick det inte bo kvar i Rinkeby. Mammas drickande gjorde det omöjligt att bo kvar hemma. Så jag flyttade in till min kompis Oskar. Vi lärde känna varandra i samband med att jag började gymnasiet. Det var hans mamma Irre som erbjöd mig plats i deras hem. Det är jag tacksam för. Det var hjältar som Irre som formade mig. Vi var 5 tonårsgrabbar som bodde under samma tak. Det var Oskar, hans 2 bröder, det var jag och så var en ytterligare en kamrat till oss. Det var galet ibland, men det alltid på bra sätt. Vi grabbar kunde uppfostra oss själva och varandra under Irres tak. När jag ryckte in i lumpen var det som att komma hem till en plats som jag aldrig varit på. Det var den totala motsatsen till situationen hemma. Jag upptäckte och älskade disciplin, struktur och kamratskapen via jägarförband. Det var samma känsla som med polarna Rinkeby, eller byn som vi sa. Eller hos Oskar. Vi var en familj. I brist på egen familj har jag alltid gillat att bygga grupper. En för alla, alla för en. I Rinkeby, basketen, militären och nu polisen är vi alltid starkast tillsammans. Det låter kanske pretentiöst, men jag ville alltid bli en vit riddare som barn. En hjälte för det svaga, en hårding som aldrig slog ner blicken och klev fram när de andra i samhället bara snackade. Det var det jag blev, en hård jävel som aldrig vek ner mig. När andra bara snackade, då agerade jag. Under mina 25 år inom polisen så har jag nästan uteslutande arbetat med grov brottslighet, som idag också kallas organiserad brottslighet. Jag och mina kollegor har tillsammans klarat upp alla tänkbara olika former av brott, fångat alla möjliga typer av busar. Faktiskt samma busar många gånger om. Lite av ett evighetsarbete. Frågorna som följt mig under alla år och ingripanden är om det blev bättre. Har jag och mina kollegor gjort någon nytta egentligen? Och vem är det som bär ansvaret när det alltid är någon annans fel? Att det blev som det blev. Stress! Unga röker bra utanför fritidsgården. Chattisen står och dyrkar något av påsen. Polars mamma gömmer systembolagspåsen. Bang om mig till mina områden. Svär att alla här sitter fast i psykosen. In och ut och ut och från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Bang om mig till mina områden. Unga röker bra utanför fritidsgården. Chattisen står och dyrkar något av blåsen. Hans mamma gömmer systembolagspåsen. Välkommen till mina områden. Våra områden, kartellen. Dedikerad till min kompis Geijer, brorsa till Stacke som precis sjöng. I början av min polisiära karriär så arbetade jag vid ordningen. Det betyder att jag åkte blåmålad polisbil, eller radiobil som man säger, och bar uniform. Dessa blårockare är egentligen hjältarna inom kåren, om man frågar mig. De jobbar alltid mot det okända. Har ingen aning om vad som händer nästa gång man kallas på utryckning. Man förväntas alltid kunna avgöra vad som är rätt och fel under press i skiftande miljöer. Man är på spänn och hinner aldrig riktigt vara rädd. Det är efteråt, när situationen är över, som du förstår vad som kunde ha hänt. Men på plats så är det alltid framåt som gäller. Med en inövad riskanalys som kan krocka med verkligheten och ambitionen. Speciellt när man är ung, speciellt när jag var ung. Som den här dagen då jag arbetade tillsammans med kollegan Hultman. Vi brukade åka ihop. Han är en riktigt bra kamrat. Vid 11-tiden blev vi beordrade att åka till Solvalla travbana. Väl framme möttes vi upp av en säkerhetsansvarig samt en elektriker. Larmkablarna till det hus där spelet bedrivs och pengarna fanns var avklippta. Alla vi fyra gick in i huset för att se efter om det fanns något mer som var trasigt eller saboterat. Huset bestod av två våningar. Spelkassorna fanns på bottenvåningen och på övervåningen fanns det egentligen bara ventilationstrummor. Det såg ut som en vind. När vi kom upp till övervåningen upptäckte jag att dammet på en av ventilationstrummorna var avskavt. Hade någon tagit sig in där? Jag tog fram min ficklampa och började krypa in bland ventilationsrören. Självklart trodde jag inte på allvar att det var någon där, men det var ändå spännande och jag kände att vi ändå måste söka igenom övervåningens alla delar. Det var kolmörkt, förutom min ficklampas sken. Det fanns ett litet utrymme mellan ytterväggen och en skiljevägg som var byggd cirka en meter från ytterväggen. Jag tog tag i skiljeväggen med höger hand och hävde mig fram. I vänster hand hade jag ficklampan. I samma ögonblick som jag skulle lysa in i det här lilla utrymmet så slocknade ficklampan. Fan också, väste jag. Jag tvingades att krypa tillbaka till Hultman och de två andra. Elektrikern hade en stor ficklampa och den fick jag låna. Hultman bad mig vänta då han hade rekvirerat en hund. Ung och duktig som jag var så svarade jag: nej, vänta, jag är redan skitig så jag kan väl lika gärna gå in igen. Väl framme igen vid utrymmet, mellan ytterväggen och skiljeväggen, så skulle jag återigen försöka lysa in i utrymmet. Vad händer? Jo, även denna ficklampa slocknade. Det är inte sant. Återigen sveptes jag in i ett totalt mörker. Jag kröp tillbaka. Nu hade hunden med sin hundförare anlänt. Då jag redan var skitig och dammig så erbjöd jag mig att följa med hundföraren och dennes hund på det kommande söket. Vi började arbeta oss framåt. Plötsligt blev hunden som förbytt. Han började skälla, även markera att någon eller något fanns där inne. Hundföraren som hade tänt sin lampa riktade ljusstrålen in i utrymmet som jag tidigare försökt lysa upp. Jag ser då en man sitta på huk och i handen har han ett hagelgevär som har sakta börjat rikta mot oss. Jag lyfter mitt vapen och ska precis avlossa skott mot mannen när hunden kommer i vägen. Jag sänker vapnet. Pang! Ett skott går av. Det är hundföraren som skjutit. Min hörsel slås ut och det tjuter och ringer i öronen. Jag ser att mannen med geväret sjunker ihop. Jag, hundföraren och hunden kryper snabbt till mannen. Jag uppfattar också att hundföraren kommenderar sin hund. Jag tar tag i geväret som ligger framför mannen och kastar iväg den en bit. Och jag är livrädd att hunden ska bita mig istället för gärningsmannen. Jag säger till mannen att han ska visa sina händer. Han svarar: fucking pig. Va? Sa jag. Fucking pig, säger han igen. Do you speak English? Frågar jag mannen. Istället för att svara så tittar han trotsigt på mig. Och jag svarar: ja, ja, I know. Fucking pig, right? Jag och hundföraren börjar släppa ut mannen från det mörka utrymmet. Väl ute försöker jag få honom att stå på höger ben då jag noterar att han har skjuten i vänster ben. Varje gång han försöker stödja på höger ben så rasar han ihop. Jag blir irriterad och ber honom att stå på det friska benet. Stand on your fresh leg. Han svarar då på engelska att kulan har gått igenom bägge benen. Vi släpper honom vidare ut från byggnaden där halva Sveriges poliskår väntar. Senare på dagen var det dags för debriefing. När polisen hade debriefing så köps det in tårta. Nu är det så att poliserna är snåla av naturen. Så det var jag, Hultman, debriefinghandledaren samt cirka 50 gratis tårtätande kollegor närvarande vid den här debriefingen. Det enda jag minns var att jag fick som råd att inget var fel och inget var rätt. I Det kan ibland gå fort och det kan vara avgörande. Dagen efter åkte jag och Hultman upp till sjukhuset för att träffa gärningsmannen. Jag ville veta om han skulle ha skjutit om jag tittat in i utrymmet där han satt. Var det tack vare att ficklamporna slocknade som jag levde idag? Vi kommer in i sjuksalen där gärningsmannen låg. Jag frågar honom på engelska om han hade hört mig när jag närmade mig honom, samt om han skulle ha skjutit mig om jag hade upptäckt honom. Vi tittade länge på varandra utan att säga något. Han är tyst, tittar på mig och höjer sin högra hand. Formar den som en pistol. Siktar sedan mot mig och trycker av. Jag sa inget utan vände mig bara om och gick ut.
Vi sitter i samma bil, en silvergrå missil, en bomb i motsatt fil. Vi sitter i samma bil, om man somnar för en stund, tar det slut på en sekund och jag har velat dö med stil. Vi sitter i samma bil.
I samma bil med Bo Kaspers. För cirka 10 år sedan blev jag kommissarie, tillika chef för ungdomssektionen på spaningsroten i Stockholm, Västerort. Vår huvuduppgift var att klara upp grova brott med unga gärningsmän. Rinkeby var det område som vi mest verkade i. Sveriges kanske mest kända område med 16 000 invånare, som alla har en bestämd åsikt om, men vars verklighet man inte vill veta av. Min chef och mentor var den beryktade kommissarie Bertil Salin. Han tillsammans med en annan legend, Bo Åström, hade klarat upp flest mord i Sverige när det var poliser i gamla Solnas polisdistrikt. I vilket fall som helst så var det Bertil Salin som låg bakom min befordran till kommissarie. När han föredrog ärendet för dåvarande polismästare utbrast han göra Anders Göransson till kommissarie. Det är ju som att sätta en punkrockare i gosskören. Bertil Salin svarade på sitt underfundiga sätt: precis, det kan bli lite för mesigt annars. Bertil är dessutom kompis med Leif G.V. Persson. Det är därigenom jag lär känna G.V. Och han sa en gång till mig: Göransson, vet du vad skillnaden är mellan dig och mig? Nej, jag är ekonomiskt oberoende. Jag kan säga vad jag vill. Det slog mig att han hade rätt. Vårt sätt att hålla ihop kan ibland betyda att vi inte säger vad vi tycker, med rädsla för vad andra ska tycka. För frispråkig kan riskera att man tappar fart i karriären. Jag är hellre ledare än chef. Alla kan bli chef. Men för att bli en ledare krävs att du accepterar de övriga medlemmar i gruppen. Jag är klokare idag än när jag var 30 år. Idag är jag en lärande människa som vet att jag kan göra fel. Därför är det också min skyldighet att bidra till att ordna upp situationen. När jag var yngre hade jag en förmåga att skylla mina egna tillkortakommanden på andra eller externa faktorer. I många mötesrum vill människor behålla kvar frågan eller ärendet i teorin. Så länge man diskuterar hur man ska lösa ett problem så behöver man inte agera. I teorin misslyckas ingen. Det är först när du övergår från teori till handling som du faktiskt kan misslyckas eller göra fel. Min erfarenhet är att det är väldigt många teoretiker som hoppar av projekt när man väl går över till handling och sedan kommer tillbaka om det går bra eller kritiserar på behörigt avstånd ifall det gick dåligt. Att arbeta i våra så kallade särskilt utsatta områden som är tyngda av kriminalitet och arbetslöshet är tufft och jobbigt. Speciellt om du arbetar i uniform. Det sliter på en. Jag känner idag att jag gjort det mesta man kan göra inom svensk polis. Jag uppfattar mig idag inte desillusionerad och bitter. Utan jag skulle istället vilja kalla mig för realist och erfaren. Jag är idag inte samma människa som jag var i början av min karriär. Jag anser att alla som jobbar behöver byta tjänstgöring och arbetsuppgifter med jämna mellanrum för att behålla drivet och utmaningen. Det finns inget som motsäger att man efter några år inte kan komma tillbaka till samma arbetsplats och arbetsuppgift. Idag kan en polis jobba hela sin karriär i ett och samma område. Samma problem, samma brottslingar, fast allt större och värre. Tror fan att man kan bli trött. Gas, gas, gas med Goran Bergovic. Vad som bestämmer vilken sida av lagen man hamnar på i områden där det finns mycket brottslighet kan vara lika komplicerat eller enkelt som slumpartat. Det kan vara så lite som skiljer en storebror, granne, lärare, polis eller som för mig en morfar kan vara det lilla som är hela skillnaden på din grundläggande uppfattning om vad som är rätt och fel. Därför måste det finnas vettiga vuxna i områden där unga människor riskerar att hamna i kriminalitet och arbeta förebyggande. Inte bara sitta och skrika efter hårdare tag när det redan är för sent. Det är intressant när jag kom tillbaka till mina kvarter fast då som polis. Jag har exakt samma uppväxt som de flesta. Hitta bland gatorna och kan koderna. Men min uniform gör mig till en främling för dem. Men den kan inte ta bort mina känslor av tillhörighet. Som den vinterdag då jag och min kollega Pernilla uppehöll oss vid Rinkebys tunnelbanestation. Snön låg djup i Stockholm. Fast stengolvet i tunnelbanehallen var täckt av snöslask. Och det såg så där skitigt kallt ut. Anledningen till att vi var där var för att vi skulle leta efter en efterlyst. Utanför spärrvakten stod det två huttrande ynglingar i 20-årsåldern. Båda tittade, eller kanske mera stirrade misstänkt på oss och vi stirrade barnsligt tillbaka. Pernilla och jag började sakta gå mot ynglingarna när den ene frågade utmanande. Är ni sivare eller? Är jag en viking, svarar jag. Självklart är jag polis, det vet du ju. Jag visste att de båda ynglingarna redan hade läst av oss från början. Det skrek polis om oss. Frågan ynglingen ställde var egentligen bara till för att bryta tystnaden genom att presentera sig. Här är det dags för en förklaring när det gäller civilare. Skillnaden mellan en vanlig svenne banan och en civilare är att civilaren inte viker ner blicken när någon stirrar på honom eller henne. En civilare byter heller inte sida på trottoaren om han eller hon får möte med någon som ser kriminell ut. Är hon sus eller? Frågade den ena ynglingen och nickade nonchalant mot Pernilla för att visa att socialarbetare inte var något som stod högt i kurs. Pernilla är bra på att vara tydlig i känsliga lägen och vet exakt när det är dags att bita tillbaka. Hon förklarade långsamt och sammanbitet med stadig blick för ynglingen att om han önskade få veta något om henne så skulle han i fortsättningen titta mot samt ställa frågan direkt till henne. Nu är det så att Pernilla är från Skåne och hon talar en utpräglad skånska. Nu var hon också dessutom irriterad, hungrig och jävligt arg. Så skånskan var värre än vanligt. Ynglingen tittade förvånad på mig och frågade, vad sa hon? Jag tittade förvånad tillbaka och svarade, ärligt mannen, jag vet inte. Eftersom jag inte hört alla ord då det västs fram till ynglingen på kort avstånd. Sedan tittar vi båda lite skrämt på Pernilla utan att säga något. Pernilla svarar oss båda. Hon snarare vrålar något oförståeligt på gröteskånska till oss bägge. Hennes styrka gjorde honom rädd. Ynglingen frågar med en väldigt timid röst. Ursäkta, är du från Danmark eller? If you haven't got problems I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. To the sun in the west, feel the beat right in my chest. At the crossroads a second time, make the devil change his mind. It's a pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one. Och det var 99 Problems med Hugo. Och jag heter Anders Göransson och det här är Sommar i P1. Jag blev polis för jag alltid har hatat orättvisor. Jag hatar översittare. Ingen har rätt att göra någon annan människa illa eller ta denna saker. Den som drabbas är ett offer och behöver stöd. Uppbackning från samhället. Målsägaren ska ha upprättelse. Det är viktigt att skuldfrågan blir löst och klarlagd. Endast då kan målsägaren få upprättelse. Eller i alla fall känslan av upprättelse. Om polisen inte lyckas identifiera gärningsmannen så är det särskilt viktigt att polisen och andra brottsofferstödande organisationer verkar professionellt så att målsägaren känner sig sedd och bekräftad. En målsägare utan upprättelse riskerar att bli en hatare där känslan av oförrätter lätt trappas upp och kan sluta med en explosion. Även om man inte tror det så är det även viktigt för gärningsmannen att skuldfrågan blir klarlagd. Om skuldfrågan blir klarlagd så finns det också en större möjlighet att hjälpa gärningsmannen. Det hela låter paradoxalt, men om man som polis kan klara upp brottet så att skuldfrågan blir lös så är chansen större att båda parterna kan gå vidare. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men båda parterna är egentligen offer. Göransson, en jävla mjukis. För 8-10 år sedan tänkte jag annorlunda. Då skulle jag sätta dit så många bus som möjligt. Idag ser jag buset, eller kriminella, som samhället är stort. Det finns schyssta kriminella, dumma kriminella, elaka kriminella. Ja, ni förstår. Oavsett vilken kultur du rör dig i så är rättvisa centralt. Straff låter bra när man skriker högt, men hjälper inte alltid. Att slå någon för att den slog gör ofta den slagna ännu mer våldsam. Jag tror att gärningsmän måste få adekvat vård och hjälp som är individanpassad för att inte återfalla i brott om vi vill bli av med brottslingarna på riktigt. Jag tycker det är patetiskt när jag hör att vad en brottsling behöver är endast arbete och bostad. Min åsikt är att en kriminell eller en brottsling parallellt med arbete och bostad behöver också komma till rätta med sina demoner. Alternativt lära sig leva efter samhällets normer och värderingar. Många saknar den förmågan och kunskapen idag. Det handlar om att kunna kommunicera, som alla teoretiker säger. Vi måste nå varandra för att kunna förstå varandra. Det stämmer faktiskt, fast det är svårare i praktiken än i skolsalen. På gatan uppstår missförstånden hela tiden. Trots att vi är många som tror oss kunna alla koder och regler. Det gäller att båda parterna väljer att inte missförstå om vi ska kunna nå varandra. If you wanna take my hand, I can show you what life could really be. 'Cause people like us, love's a big family. Number one svartskalle med Infinite Mass. Jag heter Anders Göransson, är polis och det är Sommar P1. Man kan diskutera ursprung och kulturer i evighet. Det viktiga är att man tar ansvar för den man är nu. Man kan inte skylla ifrån sig på sin uppväxt. Däremot går det att hitta spår som leder till den person du blev. Det blev så uppenbart att jag och min sambo Åsa kom från olika världar med olika normer och värderingar när vi skulle ha ett par över på middag. Det här var i begynnelsen av vårt förhållande. Åsa hade flyttat in till mig i min lilla tvåa. Det otroliga var att jag hade fått den genom bostadsförmedlingen. För en kille från Rinkeby så var det en supervinst att få en lägenhet i Alvik, Bromma. Tvåan var på 50 kvadrat, så vi tvingades ha matbordet i vardagsrummet. Vi skulle ha ett par kompisar, Conny och Gunilla, över på middag. Plötsligt ringde telefonen och Åsa svarade. När hon hade lagt på så frågade jag henne vem det var. Och hon svarade att det var Magnus. Han undrar vad vi skulle göra ikväll. Han och Susanne hade inget att göra. Men jag sa att vi skulle ha ett annat par över på middag. Så vi fick träffas en annan gång. Nu kommer skillnaden mellan Åsa och mig, som handlar om vilken social kontext vi är uppväxta i. Jag blev helt vansinnig och frågade Åsa varför hon inte bjudit in de båda på middagen. Åsa är inte elak och hon gillar både Magnus och Susanne. Men vi har ju bara 4 stolar och vi har ju bara köpt mat för 4 personer. Jag trodde inte mina öron. Men efter ett tag så förstod jag att hon menar allvar. Vi hade en djup diskussion då jag förklarade att jag skiter i antalet stolar och antalet köttbitar. När alla ska med så finns det inga begränsningar. Man får säga vad man vill om Rinkeby. Hur struligt och knapert det än var så fick alla alltid vara med. Ibland känns det som så att ju fattigare en polare är, desto givmildare är han. Det finns mycket skit i förorten. Men det är det här jag minns från Rinkeby. Södertäljes problem däremot var att det vuxit fram ett parallellsamhälle. Staten hade inte längre patent på att skipa rättvisa, våldsanvändning, skatteindrivning eller individens säkerhet. Ett av de allvarligaste problemen var att tredje person blev allt mer drabbad av kriminaliteten i staden. Problematiken liknade i Chicago under Al Capones tid och detta var i Sverige. Det var inte ovanligt att kommunens tjänstemän och poliser blev hotade under sin tjänste eller myndighetsutövning. De kriminella grupperingarna talade med våld och hot om våld till staten och till varandra. Det var våld överallt. Vissa uppgörelser var närmast av overkligt filmiska mått. Det skulle kunna vara en amerikansk gangsterfilm, men detta hände i lilla Södertälje. Vi benämner gängen som X och Y. Gäng X uppfattade att någon från gäng Y hade pratat med en flickvän till dem på krogen. Och detta var tidigare under kvällen. X kände sig kränkta och beslöt sig för att hämnas. Gäng X hämtade ett par vapen som bestod av AK-47 och ett antal pistoler. Sedan grupperade man sig utanför den plats som man hade fått reda på att gäng Y skulle avsluta kvällen på. Sina mobiltelefoner hade man lämnat ifrån sig till ett par hangarounds som hade i uppdrag att ringa på mobilerna samt åka omkring med dem. Detta är syftet att skaffa sig alibi när vi poliser skulle försöka kartlägga vart de befunnit sig under kvällen. Efter någon timmes väntan i bakhåll kommer gäng Y körandes och gäng X öppnar eld mot fordonet. Alltså cirka 60-70 skott avlossades mot fordonet på 15-20 meters håll. Fordonet såg ut som en schweizerost. Gud måste dock ha varit inblandad i denna händelse, för ingen av de 4 personerna i fordonet träffades av ett enda skott. Hur detta var möjligt är för mig en gåta. Som en kamrat alltid säger, inshallah, ske Guds vilja. Och i det här fallet är det ju så. Om det skippades någon rättvisa, ja, det är svårt att säga. En tolkningsfråga då alla överlevde. Ena sidan visade visserligen handlingskraft, men den andra visade sig oslagbar. Det som är logiskt för oss kan vara ologiskt för en kriminell och vice versa. Förståeligt? Ja, tyvärr. Faktiskt. It's the cold of the streets, it's the passion in my heart. It's the pain and poverty that makes me rip tracks apart. I'm the truth, when I step in the booth, when I'm whipping the crowd. I'm taking over the industry, I'm airing them out. Nothing to lose, with my hat and my shoes. From a sinner to a winner, now I just can't lose. Your cash ain't gonna help you if you ain't quick on the trigger. Your name is big, but my pull is bigger. I go hard. I Go Hard med Gangsta Grass. Tore 2 var namnet på den största insatsen som någonsin genomförts i Sverige mot den organiserade brottsligheten. Jag var chef för våldsdelen, tillika rotelchef för spaningsroten i Södertälje. Jag är stolt över alla mina tidigare tjänstgöringar, men tjänstgöringen i Södertälje var annorlunda. Ett par händelser samt Södertäljepolisens inträgna vädjan gav resultat. Beslut togs i Stockholms polisiära regionala organ att en insats skulle initieras och bedrivas både med lokala och med externa polisiära resurser. Beslut om insats tog också i det operativa rådet, det högsta operativa organet i Sverige, där de flesta myndigheter är representerade. Insatsen i Södertälje skulle vara i cirka 10-15 år och den skulle bedrivas i en myndighetsgemensam anda och samverkan. Kort och gott så beslutades det att alla resurser som stat och kommun kunde ställa till förfogande skulle vara med och bekämpa den organiserade kriminaliteten i Södertälje. Vad som skyndade på beslutet om en insats var att våldet markant ökat i Södertälje. Mellan 2009 och 2010 hade ett flertal mord och mordförsök genomförts i stan. Och det föregicks mer eller mindre ett öppet gangsterkrig. Polisen hade identifierat att det syrianska brödraskapet, eller nätverket som vissa kallar det, var en del av problematiken, där speciellt tre familjer stod ut. Problematiken genomsyrade alla nivåer i samhället och hade att likna vid en klassisk maffiaorganisation. Personligen så blev Tore 2-insatsen i sin helhet ett uppvaknande för mig som polis. Metodiken var genial i sin enkelhet. Alla måste vara med och slå mot det kriminella parallellsamhället som hade byggts upp i Södertälje stad. Att samtliga kommunala och statliga verksamheter gick ihop tillsammans för att slå mot det maffialiknande parallellsamhället var otroligt. Det blev verkligen en myndighetsgemensam insats och för en gångs skull visade staten prov på handlingskraft. Ledorden var hållbarhet, kompetens och kontinuitet. Dessutom genomsyrades insatsen av en prestigelöshet av alla och en var som deltog. Det blev faktiskt en förändring för den vanliga människan. Synergieffekten av Tore 2-insatsen var också att antalet vardagsbrott också gick ner, samt att uppklarningsprocenten på dessa brott ökade. Vi som poliser kände också att vi gjorde skillnad. Och det är så som man ska känna som polis. Vi blev bättre medan vi verkade. Skillnaden denna gång från andra insatser var att vi inte gjorde samma misstag två gånger i rad. Vi var verkligen en lärande organisation. Det som också var fantastiskt var att samtliga polisiära enheter i Södertälje var involverade i arbetet. Åren Södertälje är bland de bästa polisiära åren i min karriär. Självklart så var inte allt helt och hållet rosarött, utan det bestod också av en hel del prövningar och motgångar. Men det var första gången jag uppfattade mitt polisiära uppdrag som logiskt. Jag lärde mig en massa och jag känner också att jag utvecklades som människa. Polismästare Patrik Ungsäter och kommissarie Gunnar Appelgren ska särskilt nämnas i detta sammanhang. Ni gjorde ett otroligt arbete, men det som gjorde skillnad var alla de vanliga poliserna som slet i vardagen. Ni ska ha all heder. Det är ett evighetsarbete. Men ni gör samhället bättre, dag för dag.
تعرفون من هالشخص يا مذر فكر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن
كالكبير عظهم ركضهم مثل بوت خلي اسمعني يا نيقة طلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع الحوت فرديقة تسمعين بيبي تروسين بالكلام.
The next episode med Mr. Tibbs. Hur polisen arbetar, vad vi gör och inte gör är något som alltid diskuteras. Och det är bra. Däremot att alla är experter och väldigt mycket för fler poliser när de själva drabbas och andra känner sig provocerade bara av att se oss är kanske mänskligt. Oavsett så råder det många missuppfattningar om oss och det är lätt hänt i dagens höga rapporteringstempo. Det får man vänja sig vid. Vad jag däremot inte var beredd på var det som hände i höstas när jag och min kollega Jakob på uppmaning av högre chef inställt oss för en intervju med en amerikansk tv-journalist. Det slutade med att den amerikanska presidenten Donald Trump spydde över Sverige efter att ha sett det förvridna inslaget i Fox News som bestod av vår fulklippta intervju till bilder på brinnande bilar från Husbykravallerna för flera år sedan. Se vad som hände igår kväll i Sverige. Sverige, vem hade kunnat tro det, sa presidenten. Och twittrade sen till försvar när protesterna rasade in om att inslaget var osant.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible.
And so the next day then, Donald Trump sent this out because people in Sweden were going, well, no attack here. And he tweeted this.
This was his tweet. My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on Fox News concerning immigrants in Sweden.
Intervjun skulle handla om gängkriminalitet i Stockholm, med inriktning på Järvområdet. Vi fick de vanliga frågorna och svarade vant att bilden av förorterna i Norrstockholm är överdrivna trots problemen och att många ofta antyder att problemen ligger i att 90% har utländsk bakgrund. Efter ungefär halva intervjun så uppstod en konstig vändning och man kunde skönja en tydlig rasism. All shooting is because of the Muslims. The immigrants, right? Frågar reporten som det var ett ämne vi diskuterade. Intervjun tog en ny vändning och kom att avslutas ganska snart. Trump eldade i vanlig ordning på utan att bry sig om sanningen. Jag fick i flera dagar sitta med media från hela världen i telefon och försvara ett inslag som jag inte förstod. Märkligast av allt att jag än idag inte förstår varför vi blev intervjuade. Vad nyhetsvärdet var för något. Allt var gamla nyheter, inbakade klichéer helt enkelt. Järvaområdet som alla i massmedia pratar om består av Rinkeby, Tänsta och Hjulsta. På andra sidan Järvafältet ligger Kista, Husby och Akalla. Jag skulle kunna berätta så många historier från tiden i Järva om knark, mord, vapen och allt det där ni i vanliga fall får höra via massmedia. Men jag väljer istället att ge er en annan typ av minne. Jag minns en husrannsakan i en lägenhet i Tänsta. Det var egentligen inget större tillslag. Vi letade efter två unga män som var efterlysta för rån. Det hela gick odramatiskt till när vi tog oss in i lägenheten. Lägenheten såg ut som många andra lägenheter i Tänsta. En stor soffa formad som en hästsko i vardagsrummet. En naken glödlampa i taket. En bokhylla som har sett sina bästa dagar. Jag tror ni förstår. Vad som också kännetecknar dessa lägenheter är att det oftast finns många sängar och madrasser. Det bor alltså många människor i dessa lägenheter. Vi hittade de här två efterlysta unga männen. Sovande skarföttes i ett av rummen. Fullt påklädda. Nu följde en rejäl husrannsakan. Det innebär att vi letar efter saker som kan ha betydelse för utredningen. Medan mina kollegor genomförde husrannsakan så satt jag mig i den stora hästskoformade soffan i vardagsrummet tillsammans med en man som sa att han bodde i lägenheten. Jag blev aldrig riktigt klar med om det var han som var hyrestagare eller inte. I vilket fall som helst så satte vi oss i soffan och jag förklarade vad vi gjorde samt försökte vara allmänt trevlig. Jag förklarade också att vi skulle lämna lägenheten så fort vi var klara. Mannen svarade att han var tacksam för att jag förklarade vad som hände med mera. Medan vi satt där så dök det upp andra människor och alla kom att sätta sig i soffan. När vi ändå sitter här och har så här trevligt så kanske vi kan presentera oss för varandra, sa jag. Hej på er, jag heter Anders. Så jag pekade på mannen som satt längst ut till vänster i soffan. Du kanske kan börja. Mannen sa att han hette Abdul Kadir. Nästa presenterade sig som Abdirizak och så vidare. När vi hade kommit längst till höger, där den sista personen satt, så blev det först tyst bland alla i rummet. Mannen som skulle presentera sig sa ingenting, utan bara tittade på mig med munnen formad i ett leende. Alla andra som satt i soffan pratade i munnen på varandra. Och till slut så frågade jag mannen som jag initialt hade satt mig bredvid i soffan. Vem är han längst till höger? Han tittade på mig, sedan på mannen som satt längst ut till höger i soffan. Efter mycket diskuterande med sina vänner så vände sig han återigen mot mig och sa: det är ingen som vet vem han är, men han verkar trevlig. Han bor tydligen här också. Det finns något charmerande runt detta. Vi jobbar inte i ett svenssonområde. Vår polisiära uppgift är densamma, men lite annorlunda och kräver därför ibland lite annorlunda lösningar. Ofta tar vårt svenska regelverk inte hänsyn till dessa alternativa lösningar. Rinkeby och dess systerområden har som sagt alltid varit föremål för massmediala intressen och sociala samhällsinsatser av olika slag. När jag bodde i Rinkeby så uppfattade jag aldrig området som ett problemområde. Jag vet att många andra som inte bodde i området såg Rinkeby eller Järva som ett problemområde. Vi som bodde i området kände oss ibland som försökskaniner i ett stort experiment. Ville någon göra karriär så hävdade man att man skulle göra en insats i Järvaområdet. Missförstå mig inte. Rinkeby var och är inte en utopi. Ingen tycker det, men ibland så undrar jag hur många som kan göra karriär på Rinkeby-problematiken. Någon gång under hösten 2013 blev jag tillfrågad om jag ville komma till Järva och leda en länsgemensam insats mot den grova samt organiserade brottsligheten i området. Då jag märkte att vi gick mot en omorganisation samt hade kommit rätt långt med arbetet i Södertälje så kändes det rätt att ta med sig erfarenheten till Järvaområdet. I början av januari 2014 anlände jag till dåvarande Västerort med ett uppdrag att starta en insats i Järva. Det första jag gjorde var att anställa mina underchefer. Två av dem kom från Södertälje, insatsen, medan de två andra hade tidigare varit med och arbetat vid Rånkommissionen. Insatsen kom att kallas för Fenix och blev väldigt lyckad, dock inte lika lyckad som Tore 2. Den största orsaken var att Stockholms polisledning inte kunde komma fram till ett beslut på hur lång insatsen skulle vara. Jag samt Västerorts polisledning var överens om att insatsen borde sträcka sig över en 5-årsperiod. Det första beslutet var att insatsen skulle vara i 3 år. Och att innan det tredje året gått ut så skulle ett beslut om förlängning om 2 år tas. Problemet var att det aldrig kom något beslut. Detta var en av anledningarna till att det var svårt att planera långsiktigt och att vi inte fick till ett effektivt och fullt utvecklat myndighetsgemensamt arbete. Förstå mig rätt, vi lyckades få en massa dömda i en omfattning som man aldrig hade fått tidigare. Men gav det verkligen önskad effekt, förutom att de kriminella blev försiktigare? Nu har insatsen upphört och en del av personalen ingår i nuvarande linjeverksamheten. Alltså det vanliga arbetet i lokalpolisområdet Rinkeby. Men hade vi bara kunnat få arbeta långsiktigt och över tid så kanske resultatet hade varit annorlunda. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs. Redemption songs, redemption songs. Och det vi lyssnade på var Redemption Song med Bob Marley. För att ett samhälle ska kunna fungera måste vi visa varandra respekt och artighet. Även om inte alla förstår eller gillar alla. Respekt är inget du får eller tar. Respekt är något du ska visa och ge om detta samhälle ska funka för alla. Artighet är ofta lika viktigt som respekt. Vi måste försöka bygga hållbara relationer som räcker länge. Första mötet måste räcka till det sista, eller åtminstone till nästa gång man ses. Som när vi skulle kakla om i badrummet. Jag är rätt händig, men kan inte kakla. Så via rekommendation från en kompis tog jag in en firma. De var riktigt dåliga. Efter 3 dagars undermåligt arbete brast det för mig, så jag ringde upp kakelfirmans chef. Challe, svarade en person. Hej, jag heter Anders. Du, en av dina gubbar kaklar hemma hos mig och jag är inte nöjd med arbetet. Samtalet avlöpte i god ton och vi bestämde att han skulle komma hem till mig. Bara någon timme senare går jag ut på altanen för att möta upp Challe. Han parkerar bilen och kommer emot mig. Plötsligt stannar han upp. Bara en sekunds tvekan. Samma sak gjorde jag, men jag tog istället ett steg framåt. Vi närmar oss varandra för att till slut bli stående mitt emot varandra. Är det Challe? Frågar jag. Det kan du ge dig på, svarar Challe. Hur länge sedan är det? Frågar jag. Ja, cirka 6 år, svarar han. Fan också, tänkte jag. Nu vet han var jag bor. Till min förvåning så brister hela ansiktet på Challe ut i ett enda stort leende. Armarna far ut i en kramposition och så säger han, som jag har väntat på det här. Tack för att du och dina kollegor tog mig och att ni behandlar mig schysst. Jag hade tagit honom för narkotikabrott och han åkte i fängelse på 2,5 år. Nu kunde jag inget annat göra än att krama honom. Efter 2 timmars fikande och presentation av min familj så tittar vi på kakelarbetet som inte kändes så viktigt längre. Den kramen värmer fortfarande när jag tänker på den där situationen, hur vi stod där och stirrade på varandra igen. Det var stort gjort, Challe. Vi möttes som människor och jag förstod att oavsett var du kommer ifrån eller vad skit du bär på så finns det aldrig någon ursäkt att inte behandla varandra värdigt. Man blir aldrig större än vad man kan förlåta eller förändra. Så vem ska då lösa problemen i till exempel Rinkeby? Hur blir tillståndet så sjukligt? För det är faktiskt vad särskilt utsatt område lider av. Vem tar ansvaret och vem bär ansvaret? Ska vi fortsätta låta huvudkontoret bestämma vad personalen behöver? Eller ska vi börja lyssna på vad personalen själva tycker att det behöver för att lösa problemet? Innan min tjänstgöring i Södertälje hade jag en ganska elitistisk syn på mig själv och mina medarbetare. I Södertälje växte ödmjukheten. Jag började inse att alla har något att berätta och tillföra. Jag praktiserade innebörden av ordet samverkan. Jag vet idag att vi alla kan nå fantastiska resultat om vi tillsammans arbetar och hjälps åt. Alla kan bidra med något, oftast behövs det bara tid och tålamod. Att vara snäll är inte att vara mesig. Jag är av uppfattningen att antalet onda människor är långt mycket färre än vad som försöker framställas i en allt mer komplicerad värld där det enklast att dela upp allt i svart eller vitt, vi eller dem. Tänk om vi kunde rikta all den energi och idérikedom som de jag jagar besitter till något positivt. Den organiserade brottsligheten har en lika provocerande som imponerande förmåga att ständigt förnya sig och finna lösningar på det problem som vi försöker vålla dem. Deras skoningslöshet är svår att bemöta med vår retorik, för de agerar alltid i sak och vi tänker på person. Men det går att hitta en gemensam lösning på vilket samhälle vi ska ha. Det måste jag tro på, för det är ju det vi kämpar för dygnet runt. Ofta vet vi vad som är rätt och fel. Vi känner djupt inom oss när vi gjort rätt eller när vi gjort fel. Viktigast är att förstå att alla kan göra fel. Problemet är att vi är så väldigt snabba på att peka ut de som gör fel. Förlåt är ett viktigt och ett magiskt ord. Som polis är det viktigt för mig att jag och den som jag är i kontakt med alltid kommer till ett avslut. I yttersta fall kanske vi är överens om att vi inte är överens. Respekten ska dock mellan oss råda. Klart är i alla fall, alla ska med. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi förändra och göra gott. Jag vet att det är lätt att sitta här och prata. Men kan du försöka vara inkluderande även när det inte gynnar dig själv, så är det en början eller fortsättning på förändringen mot det bättre. Så har det då blivit bättre genom åren av alla mina ingripanden? Har jag och mina kollegor gjort någon nytta egentligen? Ja, det blev bättre. Att smita och titta bort vore det största av brott. För vem bär ansvaret när det alltid är någon annans fel? För att det blev som det blev. Ansvaret är ditt och mitt. För vi är samhället och det är vi som bestämmer själva hur vi vill ha det genom att agera för varandra. Det är när vi låser ute varandra som andra samhällen skapas. Så vem är då den vita riddaren som jag drömde om som barn? Jo, det är du. Tack för mig.
Det var Sommar i P1 med Anders Göransson, producent Henrik Jonsson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.